Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dialogiskt vill säga tack till våra sponsorer Prime Crime som stöttar oss på våran resa. Ladda ner deras app för att lyssna på tusentals ljudfiler från olika svenska rättegångar.
Och jag flyger upp och jag springer in till sovrummet. Där jag då ser min pappa sitter glänst över henne och hugger henne. Jag ser inte.
Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma för att ni subscriber, delar, men framförallt tipsa er nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Som 15-åring blev han oskyldigt dömd för mordet på sin styvmamma. Han låstes in på psykiatrisk sjukhus på obestämd tid. 30 år senare fick han resning och frikändes. Men han nekade skadestånd av staten. Trots det så gav han inte upp. Välkommen till Dialogiskt, Samir Sabri. Författare, föreläsare, motivatör. Eller om man bara knyter ihop allting och säger entreprenör.
Ja, och kärlek.
Och kärlek?
Ja.
Välkommen.
Tack.
Kärlek, berätta, hur tänker du? Kanske en dum fråga,
jag vet inte. Nej, jag tror det finns inga dumma frågor. Kärlek som man inte fick när man var liten. Idag har jag hum om vad kärlek är i alla fall. Det tog mig också över 30 år. Mm. Men fortfarande finns en rädsla där.
Rädsla för?
Rädsla för att... ja.
Inte duga?
Kanske det. Kärlek är en stor fråga. Vågar man vara kvar i kärleken?
Mm.
Ja. Eller vänder man sig om och springer. Som man har gjort så många gånger.
Vi känner ju varandra rätt bra. Eller väldigt bra.
Mm.
Rätt är ju att minimera. Väldigt bra känner vi varandra. Mm. Om vi bortser från liksom vår relation under alla dessa år. Och bara knyter ihop det till det lilla vi hann snacka i bilen innan vi kom. Jag satt i bilen. Jag tror att du satt i bilen.
Jag satt också
i bilen. Då så sa du någonting väldigt intressant. Du sa att frågan är, eller det stora frågetecknet är när man får upprättelse eller saker dras till sin kant och liksom spiken slås i kistan. Om det är verkligen det man vill ha. Om man vill fortfarande vara kvar i det här sökande, peka fingret på och stanna kvar i den här ilskan. För det blir, och då, för det blir kanske någonting man inte riktigt vill släppa.
Nej.
Sen la vi på. Så gick mina tankegångar och så tänkte jag så här. Mm. För att om man till slut går med på att lägga locket på och liksom avsluta allting och gå vidare, så blir det ett tomrum.
Mm.
Och jag tänker att hela den här sittningen vi kommer sitta kanske mest kommer hamna om att fylla det här tomrummet.
Absolut.
Vad säger du om det? Tror att jag var helt fel ute?
Nej då, du var helt rätt ute och tro mig. Det här fingret som vi pratade om, att peka finger på, det har varit mitt sätt att överleva det här. Mm. Jag vet inte ens hur jag skulle ha överlevt. Många gånger så har jag liksom tappat hoppet, men sen bara, nej banne mig. Mm. Fan. Mm. Och så bara fick jag en ny kick av det och fortsatte kampen. Kampen, den största kampen kan jag säga, som när jag hamnade till och med i självmordstankar. Det var när preskriptionstiden skulle gå ut för mordet och sen ändrade de den. Och det handlade om Olof Palme.
Ja, precis. Att mord preskriberas inte längre.
Ja.
Och det är 10 år sedan.
Ja, det är... Då satt jag satt väl inne då. Jag hamnade i en sån situation där jag hade en klocka inom mig som tickar. Mm. Och jag sa, jag måste få min upprättelse. Jag ger inte upp.
Det är mer än 10 år
sedan. Det är mer, ja. Ja,
15-20, förlåt.
Ja, men där jag satt inne och där den här tiden skulle preskriberas Olof Palmes mord då. Mm. Och mitt i allt det där så tog de bort preskriptionstiden för mord. Mm. Och då gav det ett nytt topp för mig igen.
För att du menar då att om det fanns en preskriptionstid så skulle du inte kunna få resning? Eller vadå?
Nej, då är det borta.
Då finns det ingenting
att få den här upprättelsen. Gentemot staten och framförallt personligt så handlar det också mycket om mig och min pappa. Det som skedde mellan mig och min pappa, den upprättelsen, den fick jag på hans dödsbädd. Mm. Och jag kommer ihåg Anders Karlberg, Fryshusgrundaren, han sa till mig, Samir, du kanske aldrig får den här upprättelsen av din pappa. Mm. Han bara, nej, jag kanske inte får den av min pappa, men banne mig, jag ska ha den från staten.
Ska vi stanna innan vi går vidare på liksom rättsfallet eller liksom den rättsliga tvisten och allt sånt där. Och backa bandet ganska långt alltså. Det är många år. Mm. Hur många?
När det hände?
Ja. 86?
21 maj 86.
Berätta om den där kvällen i Tensta. 1986. Och jag vet att du har pratat om det.
Jag har pratat om det jättemånga. Ja.
Och sådär. Men om vi försöker liksom stanna upp och verkligen gå dit.
Jag väcks av min bror som är 3 år yngre än mig. Jag är 15 år och han är 12 år. Och vad jag vill minnas, det första jag ser, det är att jalousin är uppdragen där kniven ligger. Jag hör min styrmamma skrika. Jag kopplar ganska snabbt där. Och jag flyger upp. Och jag springer in till sovrummet. Där jag då ser min pappa sitter glänst över henne och hugger henne. Och jag ser inte någon kniv eller någonting, utan jag hör dunket. Mm. Och det sitter fortfarande kvar än idag, faktiskt. Och det, jag tror det spelar ingen roll hur mycket man bearbetar och med sina traumatiserade händelser, det man har varit med om. Så fort man pratar om det så kommer man tillbaka där. Sen kanske inte det är lika intensivt på när man är där tillbaka. Utan den finns där. Mm. Och varav jag hör också att hon skriker, Samir, Samir, hjälp mig. De orden sitter ju också kvar. Varav min pappa reser sig upp, går ut från rummet och jag ser att han är helt blodig. Och går in i duschen. Och där står jag och håller om min bror.
Mm. Och jag ser... Hur gammal är din bror?
Han är 12 år då.
12 och du är 15?
Ja, 15.
Ni var typ jämn gamla.
Ja. Och jag vill minnas att jag hade hans huvud mot mitt bröst så att inte han ser det där. Mm. När jag och min bror pratar om det här, då har vi pratat om många, många år efter. Då berättar han till mig att han sprang in i sovrummet och ser pappa göra det där hemska. Mm. Sen springer han in till mig.
Och.
Och min pappa kommer in i sovrummet igen och jag står där. Då har jag precis hört min styrmamma. Hon dör framför mig. Jag hör när hon rosslar. Och sen kommer min pappa i dörröppningen där. Och jag är inte exakt ordagrant där, men när han säger till mig att, att jag ska ta på mig det här mordet. Annars dödar jag dig och din bror här på plats. Och det var som bestämdhet att... jag vet inte vad som flög i mig där jag... Okej, jag fixar. Mm. Så konstigt. Jag tror det är någon slags överlevnad som vi har i kroppen.
Hur menar du att du fixar?
Jag ordnar det här, pappa.
Okay,
precis som att jag kan det här. Jag var ju rädd samtidigt när han står där med kniven. Och det är då, först då, det var där jag såg kniven första gången. Jag säger att jag ordnar det här, pappa. Och jag gör allt för att liksom lugna ner stämningen. För att jag ser att han har fortfarande det här ilska hatet. Svarta ögon. Man såg, det var inte han. Det var inte han där på något sätt. Mm. Och sen börjar han pladera saker och ting och med kläderna. Och det enda jag tänkte på, min pappa måste bara ut från lägenheten. Så jag och min bror blir kvar och så ringer vi till polisen. Mm. Vi var där ett antal timmar. Hur många timmar vet jag inte. Men sen tar min pappa, min bror och går ut tillsammans. Och det enda jag sitter och tänker på det är att han har tagit han som gisslan. Att om inte jag gör det här så kommer han döda min bror där ute.
Mm.
Det var någonting som låstes fast att jag måste göra det här. Att man kan hålla någon person i det på ett våld på det sättet.
Känslomässigt.
Känslomässigt, ja. Det. Sen läste jag ju allt det här. Efteråt då hade ju min bror gått till skolan och min pappa gick till skolan. Visste ju inte jag.
Mm.
Ja. Sen gjorde jag de här sakerna där som jag ibland ångrar mig att jag gjorde. Alltså det,
tänker du där?
Jo, det att jag hade inte jag till exempel satt mina fingeravtryck på kniven. Mm. Hade inte jag slängt hans kläder.
Ja, för det var det jag ville komma fram till. Vad var det som hände sen? Det känns som att du hoppade. Men det är också...
Ja.
Jag förstår. Du har ju liksom... Det har ju gått så mycket tid och du har pratat så mycket om det. Så att jag förstår dig. Men om vi liksom backar.
Mm.
Hur kommer polisen in i bilden? Och liksom... Vem ringer?
Ja, jag tar alla blodiga kläder och slänger dem.
Mm. Du liksom lägger undan alla spår?
Ja, jag tar bort alla spår. Och där jag dog själsligt, det var när jag drog ut kniven från hennes bröst. Mm. Där dog jag själsligt.
Var var din pappa någonstans då?
Då var han och min bror borta från lägenheten. Och det är det här som jag säger att vi barn är vad vi gör för våra föräldrar.
Mm.
Ja.
Mm. Så din far tar med sig din bror. De sticker iväg. Och där är vilken tid?
Det vet jag inte.
Du vet inte. Det är förmodligen tid på morgonen.
Det är jättetid på morgonen.
För han bor gått till skolan och din farsa går vidare. Så ingenting har hänt. Har ni någon kontakt med varandra under dessa timmar?
Ingenting.
Så när ingriper polis eller när kommer liksom ambulans och polis och ringningen?
SOS? Det är när jag har slängt alla kläderna, lagt kniven bredvid henne, satt mina fingeravtryck. Jag går ut, stänger dörren och så sitter jag där. Och jag vet inte hur länge jag sitter där. Sen ringer polisen. Och då kommer polis och ambulans. Och
det här är tid på morgonen?
Ja, det är tid på morgonen.
Vad säger du till dem?
Att jag har dödat min mamma och hon ligger där inne. Jag tror att jag pekade in till rummet där.
Och hur är de? Alltså, ser de dig som en hotfull 15-åring eller ser de dig som en 15-åring som liksom är...
Nej, jag fick den känslan att de pratade lugnt med mig faktiskt. Mm. Och sen tog de med mig i polisbilen och så åkte vi in till häktet. Även fast, det är det som är så sjuka, det är att tills jag kom till häktet, när jag satt i häktet, så frågade jag mig själv, vad gör jag här? Okay. Har det här hänt? Jag till och med ringde på och frågade att jag ska till skolan. Det har de till och med skrivit upp, att jag frågade. Så jag har sett de här citaten och allt det, här, det de har skrivit upp. Och då sa jag, han sa att Sami, du ska inte till skolan varken idag eller imorgon.
Berätta om din pappa. Vem var din pappa?
Min pappa, han... Den bilden som jag fick när jag var liten. Jag älskade min pappa. Nu utgår jag från när jag var liten. Och de känslorna jag hade för han. Jag älskade min pappa. När min mamma slog mig så kom pappa och räddade mig. Jag såg inte det här mönstret. Inte först när jag blev äldre. Och han har hjälpt människor. Han var ordförande för Syrianska församlingen. Han kom hit 67. Jag jobbade inom kyrkan. Och han hade de här kontakterna ända hela vägen till patriarken. Så han var högt uppsatt inom kyrkan. Och det är med åren som jag inte förstod det här med att jag såg hur många, alltså hur alla älskade han när vi var i kyrkan. Men sen blev han som djävulen hemma hos oss. Och det är där som jag, när jag kom upp i högre ålder, vid 13 års ålder, 14 års ålder, där jag började inse och förstå saker och ting. Jag har ju tagit avstånd. Men sen drog sig in igen när han träffade en ny kvinna och gifte om sig. Och sen hände det igen att han började misshandla min styrmamma. Som första gången jag bara, nej, det får inte hända igen. Alltså, vad är det här för något? Och det var där någonstans som jag flydde hemifrån. Jag ville inte vara i närheten där. Då blev jag ju 13, 14, 15. Och det var då han sa till mig att jag ska döda min styrmamma.
Varför tror du att han ville se henne död?
Nu allt eftersom, när vi har gått tillbaka i tiden och vi har rotat i saker och ting, så har vi fått fram uppgifter där man kan inte säga att det är 100%, men i alla fall till 90-95% att hon ville förmodligen
skilja sig
från min pappa. Och i min fars ögon kunde han inte acceptera det. Först min mamma som flydde. Och sen fru nummer två ska också fly. Han är kyrkans man. Han var högt uppsatt. Då kommer allting pekas mot han. Och att välja då att man ska ta livet av en människa. Då mår man inte bara, då är man sjuk. Riktigt sjuk. Jag förstod inte att han var sjuk. Det är långt efter som jag har förstått. Över 20 år efter så insåg jag att min pappa är sjuk.
Berätta om din styrmor.
Min styrmamma, en kärleksfull person.
Vad hade ni för relation?
Alltså hon älskade oss som om vi vore hennes riktiga barn. Första gången jag fick ta hem kompisar. Det var lugnt hemma. Jag behövde inte dölja någonting. Jag hade mina kompisar, vi åt mat. Och wow. Nu bara kom det så här. Till och med min pappa hade sagt till henne Jag vet inte om jag har berättat det här tidigare. Min pappa, jag ser min pappa att han säger till henne att varför tittar du på Samis kompisar? Och då, vad jag förstår, då menar han liksom att hon tittar intressant. Mm. Unga killar, sexuellt alltså. Mm. Då fick han den här, jag vet inte om jag berättade till någon. Det kom bara nu så här. Någonstans där direkt efter så började han misshandla henne. Om det var bara ett par veckor efteråt. Ja. Men hon var kärleksfull. Hon älskade oss. Hon kramade oss. Habibis hela tiden. Det är jättefin människa.
Mm. Hur tror du att han tänkte, din pappa, när han pressade dig att ta på dig ett mord? Hur tror du han tänkte helt så här?
Alltså jag trodde han skojade först. Jag tänkte att han säger väl bara sådär. Mm. Jag har hört så många gånger han sagt att liksom han ska döda min mamma. Döda mamma. Jag ska döda dig. Jag ska döda dig. När han misshandlar henne. Mm. Och alltså det... Att säga en sak och gå till handling. Alltså det krävs. Så att, men jag tänkte inte så mycket på det där. Så när vi väl gick och fika. Ja okej, pappa. Bra, du säger så. Mm. Han är arg, frustrerad och allt det här. Och sen en gång till. Tredje gången. Sen, jag tror det var tredje eller fjärde gången när han säger, ja, men nu ska vi gå och köpa kniven. Då hamnade jag i en situation där jag bara, vänta nu.
Köpa kniven till mordet?
Till mordet.
Så att ni hade pratat om mordet innan det liksom hände?
Ja, ja. Så han säger, nu ska vi gå och köpa kniven. Då hamnade jag i en situation där jag... Det är inte så att jag ringer till polisen. Ja, nu ska vi gå och köpa kniven. Jag vill göra en anmälan. Och det är inte så att jag går och säger till min bästa vän Nihat och säger att Nihat, pappa säger att jag ska döda min styrmamma och nu ska jag gå och köpa kniven. Mm. Så att jag hamnade i en situation som jag drogs in i. Mm. Där jag sa, men det här kommer inte ske i alla fall, för jag kommer inte göra det här mordet. Det är så absurt alltså, det, att be sin son att begå ett sånt här hemskt brott. Mm. Så jag lät det bara få vara. Jag undvek saker och ting. Jag undvek att komma hem. Jag var mycket ute. Jag vet att pappan kom till mig. Varför har du inte gjort det här för? Jag sa att då ljög jag för honom. Jag sa, jo, men jag gick in där och så såg jag att hon låg på magen. Okej. Ja, vänta tills hon ligger på rygg. Så han förklarade också hur jag skulle knivhugga henne. Hur jag skulle ta ut hjärtan och skära henne i 1000 bitar. Alltså han beskrev det på en sånt hemskt sätt. Ja.
Och hur lång tid innan mordet var det här?
Ja, det här var max 2 månader kanske innan. Så 2 månader höll han på så här.
Så bollen var i rullning några månader innan?
Ja.
Kunde du känna hemma att det hade blivit en annorlunda, vad ska man säga?
Atmosfär. Ja. Oja. Jag såg att hon var rädd.
Hur länge hade han misshandlat henne då?
Ja, då hade hon i alla fall minst ett halvår någonstans där. Men nu kan jag säga exakt.
Så det är intensivt då?
Ja. Så att... Och det här som grämmer mig under alla dessa år, kunde jag ha räddat henne?
Kunde du ha räddat henne, tror du?
Nej. Jag har gått igenom det så många gånger och det... Han hade bestämt sig tydligen. Nu när jag är i efterhand här så... När han begär att jag ska göra det och sen går han själv och gör det. Mm. Då har han bestämt sig. Det...
Och den där skammen eller skuldkänslan... Där du slår på dig själv och ger dig själv liksom att du kunde ha gjort någonting. Den har följt med dig.
I alla år.
För då hamnar vi liksom, vem är Samir?
Mm.
Och vem var Samir under uppväxten? Som vi liksom...
Ja, jag kan ju säga så här att jag har ju dragit på mig en sån mur. Mm. Känslomässigt, det var ju helt avstängd. Den dog när jag drog ut kniven från henne förmodligen. Och det var bara mitt sätt att överleva. Mm. Att överleva allt det här. Jag har inte kunnat vara mig själv.
Mm, jag förstår. Och vem var du då istället? Förstår du vad jag menar?
Ja.
För att vi har ju
jag förstår.
En kantad kriminell karriär.
Ja.
Som liksom sätter igång. Som sätts igång. När du efter 2 år sitter på obestämd tid egentligen. Mm. Men blir frisläppt från... Var hamnar du? Karlsudden? Eller var du hamnar?
Nej, jag hamnade på Älvsjö ungdomsklinik. Mm. När jag väl var där, då tänkte jag, men nu är det över.
Mm.
Nu sitter jag här, okej, nu... Jag blir väl fri ganska snart. Mm. Det sa ju farsan.
Mm.
Farsan kom och besökte mig varje vecka där, bokstavligen varje vecka. Det slutade aldrig.
Kändes det som att din pappa kom och besökte dig av omhändertagande tankar och känslor?
Nej.
Eller var det för att liksom varsko sig själv och dig om att du inte skulle
avslöja sanningen? Sen, ja. Jag sa ju till han också att han frågade mig, psykologer, hur många gånger pratade i veckan? Och, så att han var medveten till 100%. Och han visade sig att han hade hotat läkarna där också. Aggressivt. Han var aggressiv där och han har hotat socialen.
Hur lång var rättegången?
En eller 2 dagar, jag kommer inte ihåg exakt. Jag vet att jag gick in där i någon slags bubbla och bara så, nu ska jag bara säga att det är jag.
Mm. Försökte man motbevisa dig om att du skulle bevisa?
Nej.
Du fattar grejen.
De satt på en bandspel i stort sett och sen fick jag berätta olika historier. De frågade ingenting.
Ingenting.
De hade ju inte ens tagit kläderna till SKL eller för att undersöka eller någonting. Ingenting. Det var så katastrofalt.
Vilket också är någonting som påverkar själva eller liksom resningen.
Ja.
För det kan verkligen styrka eller ta bort fallet av att om du var du.
Nej, alltså bevismaterialet kunde styrka att det är omöjligt om jag har haft de här kläderna på mig.
Ja, men,
kan inte jag sitta på henne och knivhugga henne. Det är omöjligt.
Ja, det förstår jag. Mm. Men i och med att de inte liksom har tagit det i beaktning, att liksom de inte har kollat upp dem,
nej,
så blir det ju ett frågetecken uppe i luften. Är förmodligen fortfarande, eller?
Inte idag?
Nej.
Där... Jag kommer ihåg att det här är ju helt otroligt. Ska se vad han heter. Han var nära Anders Karlberg hela tiden och han var tidigare polis. Han, nu står det stilla, men han frågade mig, Samir sa till mig, kan jag få rota i det här fallet?
Mm.
Jag sa, gör allt. Jag skriker ju varje gång jag åker fast, så skriker jag och säger att vänta, kan vi ta upp det här med mordet och min styrmamma? Nej, men hör du Samir, du sitter...
Varje gång du åker fast?
Varje gång jag åker fast. Så jag var ju inte rädd för att åka fast eller sitta inne.
Nej.
Och då säger de liksom, nej men du sitter inte inne för någon mord idag. Det är så här och så här. Mm. Var det nu, om det var bankrån eller om det var vad det nu kan vara.
Mm.
Många gånger så satt jag inne för... Ja. Och jag sa, men gör vad du kan. Eftersom du tidigare polis, så gå in och gör. Men han kommer tillbaka och säger att Samir, hela din låda är tydligen borta. All bevismaterial som man har beslagtagit, den är försvunnen. Jag bara, men det kan ju inte bara försvinna i polishuset. Det måste ju finnas någonstans. Så att, ja, där tappar jag också ett hopp. För att där talar ju mina kläder emot att jag har suttit på henne och knivhuggit. För ja, det finns inga blodstänk på mig.
Så det var ju det lite grann jag menar.
Mm.
I och med att dina mordkläder inte fanns.
Mm.
Så kan du verkligen påstrida eller mot...
Tills Anders Johansson. kom in i bilen och fann det här. Då kunde man.
Men om vi... Din mamma och din pappa, är det en historia? De var gifta tills...
De var gifta tills cirka 1979 någonstans.
79.
Där. Jag föddes 1970, så att jag var 9-10 år när min mamma försvann.
Och sen så kommer din styrmamma in i bilden. Och hon går bort i det här det tragiska mordet. Väldigt viktigt att man säger det också. Så här.
Det är mord. Ja, ja.
Och sen går livet vidare från Älvsjö.
Ja, sen kom jag ut och gjorde upp med mig själv i stort sett. Att,
på vilket sätt då tänker du?
Nej, men jag bara här att jag inte fick min upprättelse där. Sveket från myndigheterna.
Mm.
Läkaren sa ju att Sami, berätta sanningen. Och så ska vi hjälpa dig på riktigt. Och jag berättade sanningen och ändå så fick jag inte den hjälpen.
Men han
ringde, det var han som ringde till polisen, läkaren. Mm. Och sa att vi har en oskyldig pojke här. Som vi tror att han är oskyldig.
Ja. Så det fanns redan tvivel någonstans?
Ja. När jag berättade sanningen på ungdomskliniken. Då läkaren och de började förstå mer och mer. Men här, de förstod att det var någonting som inte stämde.
Mm.
Och jag sa det, att jag kommer berätta hela sanningen. Men lovar mig att jag får det, min rätt. Alltså lås in pappa. Och jag kommer ut. Det hände ingenting. Jag har lagt lock på det. De förhörde mig, de förhörde min bror, de förhörde aldrig pappa.
Okej. Så din bror visste sanningen så
klart? Ja. Men jag sa till dem, Moni kommer aldrig berätta. Låt mig få sitta bredvid förhöret och låt mig få... Men då säger de att jag påverkar.
Mm.
Visst, jag förstår det, men... Ja, men jag kom ut, de släppte mig, de trodde ju på mig. De sa, det finns ingen anledning att hålla dig kvar, men vi tror på dig. Sen att systemet inte funkade, det är en helt annan sak. Men där gjorde jag upp med mig och sa att nu jävlar ska jag ge igen. Och det var då jag liksom...
Råna banker?
Ja, jag rånade både banker och värdetransport. Och jag trodde jag skulle bli lyckligare med alla dessa miljoner. Det blev jag ju inte.
Värdetransportrånen, kände du att du... Självklart så kan det ju vara miljonerna också som, eller också att miljonerna spelar en stor roll som en drivkraft.
Mm.
Men kände du att du kände dig mer levande i det här, att leva mellan liv och död, den här ruschen, för att den kan ha spelat stor roll?
Alltså, inombords så var jag död.
Mm.
Och mitt sätt att ge tillbaka mot samhället där jag såg att myndigheterna svek mig.
Mm.
Det är inte så att jag kan gå upp på något kontor eller gå upp till statsministern, utan jag slog tillbaka på mitt sätt. Och det är samma sak med staten. När de vill be om ursäkt så handlar det inte bara be om ursäkt, utan då betalar de pengar.
Mm.
Så det här är också ett sätt att liksom ta någonting från dem. Och...
Så du hade liksom skadestånd hela tiden rullade?
Ja, skadeståndet på... Kanske inte på ett skål som att jag ska ta pengar och jag ska bli lycklig på i sig.
Men hon är som död. Ett berättigande på...
Ja, på... Nej, men jag vill inte ta pengar för att jag ska kunna... På grund av det. Det tror jag inte. Nej. Det var mer hämnd och hat.
Mm.
Men sen pengarna spelar en stor roll i sig när jag måste spela det här teatern. För jag klev in i en roll. Den kriminella Samir.
Hur var den kriminella Samir då?
När han satte på den här masken så var det hemska tankar. Jag sa till mig själv att jag kommer döda en polis. Jag var väldigt nära. Jag var mitt i ett rån.
Mm.
Och där polisen kom upp och jag riktade vapen mot dem som satt där i bilen. Och jag sa till mig själv bara, ja, nu kommer det. att en person bakom masken har väntat det här ögonblicket. Och då handlar det inte om banken eller pengarna eller någonting, utan nu är det payback och nu ska de få betala tillbaka. Och jag intalade mig, men släpp händerna. Jag såg att han hade satt händerna på ratten. Jag sa till mig själv, släpper han händerna, ja, då kommer han dra sitt vapen. Det är ett sätt att lura mig själv förmodligen.
Okay.
Men han släppte inte händerna. De var på ratten och jag såg skräcken i hans ögon när vi åkte förbi han. För vi måste passera han för att åka därifrån. Och han satt ju blickstilla. Jag hade inte tvekat att skjuta där. Absolut inte. Det är hemskt att säga det, men det var så mina tankar och känslor just var då. Idag är jag långt därifrån, herregud.
Självklart. Längsta straffet? När var liksom, vilket straff? För jag antar att någonstans i fängelsestraffet blev det en förändring. Teater kom in i bilden.
Ja.
Minns jag?
Teatern, den har ju funnits där när jag suttit i fängelserna. Det var sista straffet där som jag fick 2,5 år. Och i den vevan så, i häktet så, i en kombination av där jag ville ta självmord. Jag trodde att jag skulle få såna känslor och tankar. Och växla om till från självmordstankar och var bestämt sig att jag ska ta självmord. Tillsammans så kunde jag gå in i cellen och bestämma sig att jag ska ge verkligen mig en chans. Och framförallt, vem är jag som ska ta Philips pappa ifrån han? Det var Philip som påverkade mig där. Den kramen som han gav mig, den bröt igenom hela barriären som jag har byggt upp.
Men Philip?
Philip är min son, han är 23 år idag. Och han var 8 år tror jag någonstans där i häktet. Då hade jag bestämt mig att jag skulle ta självmord. Och då fick vi en timma tillsammans. De visste inte ens jag hade de här tankarna. Så jag kramade Katja för att säga hej då. Sen kramade jag Philip. Den kramen var nog den längsta kramen jag har fått. Han kramade mig och kramade mig och kramade mig. Och jag tänkte bara inombords, släpp mig din skitunge. Och sen när han släpper mig så var i stort sett, jag såg han för första gången klarsynt.
Ja.
Den muren som jag har byggt upp, den plöjnar rakt igenom.
Jag tänkte säga det, kände du det vid den stunden eller kom det här till dig efterhand?
Nej, det hände
det här som du
där,
känner nu,
ja.
Eller som du
förklarade. Det här kände jag där
att han liksom rev ner.
Ja. Inte just att han höll på att riva ner. Jag brukar säga så här, att en kram idag, 10 sekunders kram och 30 sekunders kram, det är skillnad.
Ja.
Till slut så känner du hjärtpulsen på den andra personen.
Ja,
kanske därför jag går och kramar alla idag. En kram kan rädda ett liv.
Mm.
Så är det. Och han räddade mig där.
Vad hände sen då?
Jag gick in i cellen och det var blandade känslor. Ett sätt att jag hade kommit ifrån de här jobbiga, onda tankarna. Och jag fick någon slags energi. Från den här energin som bara var i det svarta. Och sen bara till ljuset. Alltså jag fattar inte. Det hände någonting där alltså.
Och hur var resten av straffet då?
Den var ju hur enkel som helst.
Mm.
Jag vill ju...
Typ sitta kvar.
Nej, men jag trodde aldrig att jag skulle må så bra i fängelse på det sättet. Och när jag väl kommer till fängelse, då blir det så att jag kommer till fängelse, styr och ställer lite saker och ting och alla ska må bra där inne i fängelse. Alla har ju olika roller. Men helt plötsligt så var det andra tider där jag sa att lägg ner. Det finns inte en chans att jag ska begå ett brott. Mm. Jag är klar.
Du var klar?
Ja, det, när jag bestämmer mig för någonting så bestämmer jag mig.
Mm. Och det hade du bestämt?
Ja, det, jag bestämde mig där.
Lilla Samira.
Mm.
Om vi tar ett litet snack med honom.
Mm.
Hur har han mått i allt det här?
Han har mått piss.
Mm.
Han har mått skitdålig under alla dessa år. Jag gick på kokain i stort sett dygnet runt. Även fast jag drev företag och var affärsman och hade kafeterier, restauranger och lite allt möjligt, så spelar ingen roll. Det var en av maskerna som jag bar upp hela tiden. Jag tror jag hade 7-8 olika masker. Mm. En mask med mina kompisar, en mask med föräldrarna, en mask med barnet, en mask med affärsvärlden, en annan mask när man var djävulen ute i baren, kung i baren. Och ja.
Vad tänkte du under den tiden och vad kände du och framförallt vad hoppades du på när du kom ut från sista straffet?
Alltså jag fick ju den här nykänslan, gnistan att det kommer gå vägen.
Mm.
Upprättelsen, den var helt övertygad. Mm. Jag kommer kämpa ända tills jag får upprättelsen. Jag var helt övertygad. Sen om det skulle ta 1 år eller 10 år eller 20 år, det vet jag inte. Men att jag ska få upprättelse efter 30 år.
Samir, sista straffet, när du kommer ut så är du relativt ung.
Ja.
Fortfarande du är 30 plus.
Mm.
Hur gammal är du?
Idag?
När då? När
då var jag 39.
När du kom ut?
Maj 39. Maj 2009 kom jag ut för sista gången.
Och då har du levt alltså nästan 40 år av inre kamp. Eller i alla fall 30, kan vi säga.
Absolut. Räkna med 30, garanterat.
Räkna med 30. Och allting är ungefär som den var 1986. Ungefär.
Hur då menar du att jag...
Pappa finns kvar.
Ja, han fanns kvar. Jag kom ut maj och han dog december samma år.
Berätta om det året.
Det året...
Du pratar 6 månader ungefär.
Ja, det är ungefär 6 månader. Det var också en jobbig period. En period där både att mellan far och son skulle göra upp med saker och ting.
Och du är fortfarande... dömd.
Jag är fortfarande dömd för mordet, ja. Och jag hade kampen med pappan. Alltså jag gick ju bara tillbaka till mig själv någonstans där. När man gör sin vändning, nu pratar jag utifrån mig själv. När man gör sin vändning i den situationen där jag var, där jag ser Filip för första gången i stort sett. Sen att jag lekte med han tidigare, men då var det så borta.
Mm.
Det är skillnad att ha droger i sig och inte droger. Och vara nykter. Bara det är en kamp med alla saker som finns inombords som inte jag kunde hantera.
Mm.
Och möta min pappa i det tillståndet som jag var, med den ilska. Och samtidigt så har jag gjort upp med mig själv att jag ska ge mig själv en chans.
Mm.
Så märkte jag att, men herregud, det finns ju hur mycket ilska som helst mot pappa. Hur kan du bete dig så här mot din son, som är jag? När jag inte kan bete mig så mot min son. Men jag förstod ju inte att jag har ju sårat min son 111 gånger.
Mm.
Så där någonstans har jag ju gått tillbaka med, okej, vänta nu. Och när pappa säger att han, jag fick ont i huvudet. Och han kände sig utmattad. Till och med där så säger jag, men kom pappa, vi går till sjukhuset för att se om det är någonting fel. Och de sakerna, hatet och sen vill jag att han ska bli frisk.
Alltså, du har ju försvarat honom i...
Ja,
Så många år?
Så många år.
Så varför skulle det här vara så konstigt?
Jo, men här har jag liksom, nu ska jag göra upp med olika delar i mig själv. Mm. Och där jag också sa till pappa, alltså, titta vart våra liv är någonstans. Det är som att jag blev nykläckt.
Okay.
Jag blev nykläckt och jag hade ett annat tänk. Ett helt annat tankesätt.
Kunde han förstå det?
Nej.
När insåg han det? Har han insett det?
Han insåg ett par veckor innan han dog. Då sa han det jag trodde aldrig jag skulle få höra.
Berätta.
Han bad om ursäkt. Min pappa aldrig bett om ursäkt. Han har aldrig sagt att han har gjort något fel. Det var första gången han sa att det han gjorde det var fel. Alltså ett ok som jag haft bärt mig i alla år som bara kunde släppas sakta men säkert. Jag kommer ihåg att jag hade en dialog med Anders Karlberg. Han sa till mig, må han vila i friden, stor man. Han sa, men Samir, du kanske aldrig får det här av din pappa. Jag bara, nej, jag kanske aldrig får det, men jag kommer finnas där. Och det är helt otroligt. Helt otroligt.
Samir, du har inte sagt din pappas namn. Du har inte sagt din styrmors namn. Du har framförallt inte sagt din egen biologiska mammas namn. Hur kommer det sig?
Ja, det var en bra fråga. Faktiskt.
Du har nämnt en massa namn.
Ja.
Men inte de centrala personernas namn. Du har nämnt din brors namn.
Jag har nämnt min sons namn.
Jag har nämnt din sons namn.
Ja.
Poliser, Karlberg. Och det här är personer som har spelat en stor roll.
Ja.
I allt det här.
Men jag har inte nämnt min fars namn. Jag tror det fortfarande är en process. Jag är helt övertygad.
Det respekterar.
Wow. Ja, det kanske fortfarande är en process än idag. För jag tror inte man blir klar med sig själv när man jobbar med sig själv. Det kanske inte först då man säger. För att jag kan se mig själv när jag sitter i bilen. Och så händer det någonting med mig. Mm. Då kan jag säga, tack pappa.
Ja.
Men jag säger inte hans namn.
Nej.
Kanske ta sån tid där jag kan liksom säga, kanske med stolthet eller vad det nu kan vara. Han heter Afram Sabri.
Mm.
Och nu när du säger det, jag kan inte minna när jag har sagt hans namn.
Jag har aldrig hört dig säga det.
Nej.
Jag har ju hört poddar.
Ja. Wow. Och det har du lagt märke till.
Mm.
Och nu när du säger det till mig, alltså jag blir så här. Ja.
Mm. Det är som du sagt, säger en process som man kanske aldrig riktigt blir klar med.
Nej.
Men sorgen hittar ju olika karaktärer.
Ja,
Samir.
Så är det. Och när du säger det, alltså nu när du verkligen säger det, alltså du säger verkligen någonting som med pappa och min mamma. Båda två svek mig väldigt hårt. Jag kan se det här att säga en annans namn, det betyder ju
att man bekräftar en person.
Ja, bekräftar den, ja. Och jag kan se
existensen.
Mm, det finns en koppling där med min pappa och min mamma. Sveket där de svek mig. Min mamma som försvann när jag var 9-10 år. Pappa, det han gjorde. Och jag är i en process med Jeanette. Må hon vila i frid. För hon heter Jeanette. Och jag är i en process än idag. Där det har tagit mig nästan 30 år att gå till graven.
Mm.
Jag har inte gått till graven innan. Det är en process som kanske aldrig tar slut. Att förlåta en person. Men att förlåta sig själv. Wow. Det tror jag är mycket, mycket svårare. Och den känslan där någonstans, där är jag i process med min styrmamma. Och den kommer nog hålla på hela livet. Det var min son som sa, kom nu ska vi gå till gravplatsen. Kom pappa, nu ska vi göra så här. Kom. Det är han som har lotsat mig. Mm. Filip är min guru. Mm. Han är mitt allt.
Vad händer nu?
Han är mitt allt, Filip. Alltså jag är så glad och tacksam att jag får vara delaktig i hans liv. Han kunde lika bra sagt till mig också. Fuck you, farsa. Var var du någonstans i mitt liv? Så som jag pekade på min pappa. Då tog han också flera år att han kunde se att äntligen få tillbaka min pappa. Och idag har vi en fantastisk relation. Jag kom ifrån här nyss. Jag var där hemma så. Jag både samlar krafter och får energi och kraft från honom. Idag vågar jag gråta. Jag älskar att gråta. Och skratta.
Det är läkande.
Det är läkande.
Oh. Och det är mänskligt framförallt. Mm. Processen då? Hur går den vidare?
Mm.
Om vi liksom... Du fick ju ett frikännande. Resning, frikännande.
Ja.
Och så hände någonting. Skadeståndet uteblev. Vad var grejen?
Det var ju tingsrätten där... Där... Ja, tack. Ja. Gud vad skönt. Gråt. Lär du gråta. Det är underbart. Det är en underbar känsla. Ja. Vad var någonstans? Process i...
Frikännande.
Frikännande, ja. Tingsrätten. Där de nekade med skadeståndet och där de godkände att preskriptionstiden skulle gälla från 13 december 2016. Så bara. Så många tänkte ju nog att jag förlorade det där. Men jag kan säga så här att det var också en stor vinst i det där som kanske inte många förstod.
Mm.
Och du kan inte få ett skadestånd om du inte hade fått igenom det här preskriptionstiden. Att den ska gälla från 13 december 2016.
Mm.
Så att du måste ha grunden först. Och det här är en process som har tagit... Vad är det? Nästan 3 år nu.
Mm.
Cirka 7-8 år har vi hållit på att processa redan från starten med fallet.
Mm.
Och
den är fortfarande i?
Ja, jag var nu i tisdags förra veckan. Då var jag i Högsta domstolen.
Mm.
Och gick igenom allting igen, återigen. Och så satte vi punkt. Och nu väntar vi på vad domslutet ska bli.
Och så det här, Erik, nu är det punkt.
Nu
du kommer liksom inte gå till en rättssal mer gällande det här grejen.
Nej, nu.
Grejen, det här fallet.
I det här fallet.
Det är så lätt att man säger så. Jag ber om ursäkt.
Ja, nej, det är och det jag tror bland det tyngsta jag har. Alla har ju sin tyngd i det, men att gå till Högsta domstolen och vet att nu tar det slut. Det är där, jag har sagt det tidigare, under tiden. Alltså nu är det en klocka som ska ta slut.
Ja.
Den här klockan tar slut där. Vad är det som händer? Jag till och med frågar mig själv när jag pratade med andra. Fan, vem ska jag peka på nu då? Det här har varit mitt sätt att överleva under alla dessa år.
Det var lite vårt samtal i bilen där.
Ja, vi hade ett sånt samtal i bilen. Och Det fanns en rädsla.
Du jobbar ju med Second Chance. Mm. Och berätta lite om den paraplyorganisationen.
Second Chance, vi startade förening för 10-12 år sedan. Och där vi har växlat upp nu till ett företag. Och vi har startat ett stödboende med träningslägenheter ute i Slagsta. Där vi tar emot både från kriminalvården, från socialen, hemlösa, både män och kvinnor. Och det är ungdomar också, från 21 år uppåt. Och där vi också ska starta andra olika företag. Akutboende, skyddat boende, LSS-boende. Det är vad vi har i vår plan. Mm. Och med den kunskapen och det vi besitter med allas kunskaper. Vi är 7 stycken personer i det här företaget. Vi kommer från olika håll. Där vi verkligen ska hjälpa människor i nöd. Och där de ska få kunna hitta tillbaka till sig själva. Och få ett jobb. Mm. En praktikplats som leder till arbete.
Mm.
Och finns en möjlighet också att få en lägenhet. Och det är också en process i sig. Det kan ta 1 år, 3 år. Men vi vill inte behålla dem kvar utan de ska ut i samhället.
Mm.
De ska inte kosta. Det här personer som behöver hjälp och stöd. Som kan ta sig vidare i livet. Som kanske har fastnat då någonstans i maskineriet.
Mm.
I olika institutioner. Och
var är du idag?
Idag, vad jag är i livet idag, jag är i mina drömmar.
Lever du i din dröm?
Jag lever.
Eller är du i dem bara?
Jag lever i mina drömmar. Jag får verkligen göra det jag verkligen älskar. Och som jag sa, jag kom från min son idag, nyligen. Alltså det är en sån härlig känsla. Det är bara ringa upp honom och han säger, men det bara kommer förbi. Så gör vi hummus.
Mm.
Wow, jag släpper ju allt. Finns inga pengar i världen som kan mäta sig.
Jag tänkte ju en sista fråga. Jag avrundar sådär, men jag tror du har svarat på den redan. Vad värderar du som högt, men som andra inte värderar lika högt?
Vad sa du? Vad värderar?
Du som högt. Men som du tycker att gemene man inte värderar lika högt.
Ja, men jag värderar mig idag. Jag hade inga värde på mig tidigare. Det är en gåva som vi har fått. Det här livet som vi får. För man föds inte till kriminell. Man föds inte till en ond person. Det händer ju någonting på vägen i alla våras liv. Och vi blir vilsna och vi kommer bort från oss själva. Och där jag fann mig själv. Det tog 30-40 år. Det värdet som jag sätter värde på mig själv. Att bara kunna andas. Jag är så tacksam. Jag är så tacksam. Och jag älskar att dela med mig.
Tack för att du delade med dig.
Tack.
Tack för din historia.
Tack.
Verkligen. Tack för din närvaro.
Tack. Verkligen. Tack att jag fick komma.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.